Kristoffer, välkommen.
Tack så mycket.
Tredje gången, kanske fjärde i kompilator.
Ja, någonting sånt. I alla fall tredje, kanske fjärde.
Jag vet att jag tjatar om det här, men första avsnittet du spelade in när vi pratade om att vara frilansare ligger fortfarande som topp ett kompilatoravsnitt. Ja. 20% mer nedladdningar än tvåan, vilket är HTMX-avsnittet.
Ja, just det.
Ja. Så det är inte illa.
Ja, det är schysst. Jag är frilansare fortfarande. Trivs med fisk i vattnet, så det kan bara rekommendera.
Jag önskar att jag hade lyssnat på det här, på det avsnittet innan vi spelade in det här, så att jag inte återupprepar mig. Jag har fått för mig att jag gärna upprepar mig väldigt mycket, men det är ju även ett retoriskt grepp att upprepa sig mycket, så vi säger att det jag håller på med. Men jag vill minnas att vi pratade om saker som man kan göra när man frilansar förutom att timdebitera.
Ja, just det.
Och själv har jag varit jättedålig på, eller jag har gjort massa grejer, men jag har inte dragit in speciellt med pengar på det. Men nu viskar en liten fågel i mitt öra att du håller på att göra någonting annat än att timdebitera.
Alltså, jag har ju haft en massa olika idéer och saker som jag pysslar med. Jag får väl erkänna att liksom pengamässigt så är ju frilanskonsultandet det som liksom tar in mest, överlägset mest. Så här, men jag har ju, jag gjorde en app eller ett program som vi har sålt som fortfarande säljer lite grann. Så att det är ju liksom, det kom in lite pengar den vägen.
Förlåt, vilka är vi?
Det är jag och så en före detta kollega som var den som drog in mig i det här. Han har ett utbildningsföretag, så han liksom säljer utbildningar till yrkeshögskolor.
Okay.
Och hade liksom upptäckt att liksom, det finns ett behov av en produkt här. Liksom. Så att det är liksom den vägen som jag kom in på det. Och sen har jag också, jag har haft någon så här föreläsning för liksom yrkeshögskolor och ska hålla en kurs i Python här snart för en yrkeshögskola. Mm-hmm. Så det är också en lite så här inte bara konsulta grej. Och så sen håller jag på att köra en startup också. Och det är väl en intressant historia med den, för att det är inte så att liksom, jag är ju, ser mig själv som programmerare, så att jag liksom kodar liksom. Men i den här startupen så har jag inte kodat alls i princip. Jag har liksom reviewat kod bara. Och vägen jag kom in där var att här i Enköping så fanns det en musikaffär / café tidigare som hette Café Samt, som var supertrevligt. Det var en gammal lokal, liksom gammal stuga där de hade café på nedervåningen och musikaffär på övervåningen, och så ibland liksom på onsdagar så hade de live musik på kvällen. Så supertrevligt. Och han som hade det kontaktade mig, för jag hade suttit där och jobbat när jag jobbade liksom hemma mycket. Och sa att liksom, men du kan det med datorer. Och då, så, då blir man ju nervös direkt. Shit, när det är en skrivare som havererat. Men då hade han dragit igång ett bolag tillsammans med någon annan gubbe här i Enköping. Och så hade de en tredje person som var liksom deras tekniska kunnande. Men han hade då behövt hoppa av. Så då funderade jag på, okej, vem annan vet jag som liksom kan sånt här? Så tänkte jag, det lät ju kul. Så jag hoppar på som liksom, bara som liksom den som kan teknik, så att jag kan liksom säga, liksom, men det där låter rimligt, det där kommer inte funka och så vidare. Så det är väl typ den rollen jag har fortfarande. Och det har liksom rullat på. De har dragit in lite finansiering, de har liksom hittat utvecklingsteam. Ja, de har utvecklat och det börjar nära sig liksom att det ska kunna gå live förhoppningsvis. Så att vi får se. Jag vet inte om jag vågar säga så mycket om vad det är och sådär. För att jag vet inte om jag har okej för de andra att prata
om. Men det är någon slags mjukvaruprodukt i alla fall.
Ja, eller det är en tjänst liksom, en webbtjänst.
Mm. Just det. Ja, precis. Spännande. Det är... Yeah. Jag har varit nere i det träsket, alltså i det här indie-hackerträsket jättelänge och tänkt att jag är en smart programmerare, så jag måste vara jätteduktig på att bygga en app som jag kan lansera, och den kommer... Jag är en bra programmerare, så koden kommer vara pristine, och därför kommer alla vilja använda min app. Och så upptäcker man att typ 99% är marknadsföring och typ hitta en nisch och support. Och att ta betalt internationellt, bara det är liksom ett enormt kapitel.
Ja. Ja, nej, absolut. Det är, jag har ju gjort 2 appar för App Store tidigare.
Mm.
Det var ett truckspel som jag och Tobias gjorde tillsammans. Tobias från Kodsnack.
Mm.
Och så gjorde ett en sån här lösenordshanterare, typ 1Password, för länge sedan. Båda liksom gratisappar. Så, här. Så ingenting som har dragit in pengar. Men det var sånt som jag gjorde kvällstid. Men det man inser är liksom, dels liksom att man kanske inte är så bra som man tror. Liksom på, och att det är liksom så mycket annat som man måste göra. Liksom grafik, musik, marknadsföring. Ja, bara liksom hantera all pappersarbete med att sälja saker i USA. Jättejobbigt. Vad är den heter? W8-BEN måste man fylla i. Det är så här, jag vill inte betala skatt i USA, tack. Formulär. ja, massa sånt. Men det andra man inser också är att liksom är man själv och kodar, så är det jättesvårt att få det rätt. Jag hade en grej, så jag skulle ha liksom, i min sån här lösenordsapp så skulle jag ha en sån här PIN-kodsinmatning. Jag tänkte, hur svårt kan det vara? Liksom? Så jag byggde och testat, allting funkar. Liksom. Och så visar jag för Tobias. Och det första jag gör är att skriva in en PIN-kod med siffran som börjar med 0. Och då funkar inte det. För det hade jag aldrig gjort. Så att, ja, nej. Man behöver åtminstone ha någon annan som kan titta på det man gör. Men sen är det också liksom, jag vet inte, jag är också så här, har jag inte liksom något yttre tryck på mig att få någonting gjort, då är jag väldigt bra att inte liksom komma någon vart. Ja, tidigare när jag höll på också, det är kul att göra liksom spelmotorer och liksom hålla på med teknik och 3D-grafik och så. Men att liksom faktiskt göra ett spel och liksom komma på liksom ett roligt gameplay och bygga banor och sånt, det är ju jättesvårt att få det gjort. Och det är ju det som är det viktiga egentligen. Liksom, om man säger att man ska göra ett spel, liksom, ja, man kan ju faktiskt använda typ Unreal och så sen bygger man själva spelet. Men, ja, nej. Så att det har jag väl insett. Det är väl kanske inte vägen för mig heller. Jag hade en period när jag började frilansa där jag liksom tog, okej, nu tar jag inget uppdrag och så ska jag bygga någonting liksom, intensivt bygga någonting. Och i slutet av det så hade jag liksom en massa påbörjade grejer och ingenting som var liksom i närheten av att vara någonting. Så att, ja, man får väl inse liksom vem man är också lite grann. men jag tror jag skulle hitta någon som vill liksom bygga något tillsammans med. Det har jag gjort liksom lite här och där. Men,
ja, jag skulle precis säga att nu verkar du ha hittat 2 personer som verkar ha koll på domän och marknad och liksom de icke-tekniska bitarna.
Ja, men exakt. Jo, precis. Vi är ju 3. Så det är en som är liksom han som har grundidén och har liksom den stora visionen. Och så sen har vi en annan som har kontakter i nischen, branschen som vi siktar in oss mot och har liksom bakgrund i marknadsföring och sådär. Så att det känns som att vi täcker in ganska bra liksom alla olika fält. Sådär. Så ja, nej, det känns bra. Vi får se liksom också hur det går. Men det sköna med, vi har liksom inte tagit in jättemycket pengar. Vi har tagit in lite grann, men inte liksom ängla investeringspengar.
Mm.
Så att vi har väldigt lite liksom yttre press på att faktiskt dra in pengar snabbt. Liksom. Vi alla har andra inkomster också. Så att, ja, det får liksom bära om det bär, och om det inte så kan det liksom rulla på. Det är så här, får vi se. Det kanske någon gång kanske det liksom kommer igång.
Blev det en Y Combinator-runda?
Ja, exakt. Ja, alltså, ja.
Det är ni och de autonoma massmordvapnen som de,
ja, exakt,
kickstarter.
Alltså det är fascinerande vad liksom de här jätteinvesterarna investerar i. Jag har sett flera såna här grejer nu på senaste tiden där det känns som att vi är tillbaka på 2000-talet och den liksom nivån av investering. Där det är så här, ja, men det ena är ju den här texteditorn, om vi ska komma in på nästa ämne lite grann. Zed, som har mycket hype just nu och så här. Och de har ju tagit in 10 miljoner dollar i investering för någonting som är gratis och som liksom, det finns redan en massa saker som gör samma sak som den. Och liksom, det är väldigt otydligt hur liksom, det de bygger ska kunna bli jättemycket pengar till liksom, de som har investerat. Om man inte liksom blir jätteparanoid och tänker liksom, att det är någonting fuffens. Och det måste ju vara det då. Alltså, det finns liksom ingen annan svar. Det är liksom, de kommer göra någonting smutsigt med det här.
Lägga in en bitcoin miner i.
Ja, men exakt. Liksom, ens det liksom. Ja, jag vet inte. Det andra som jag såg, det finns ett nytt pakethanteringssystem för Python nu, som jag såg här. Det kom en artikel häromdagen som heter UV. Och det är också så här, det verkar ju nice och så. Men det är också liksom, de har liksom en massa miljoner i investeringspengar. Och det enda de gör är liksom en open source pakethanterare till Python. Liksom. Visst att det är så, ja, det är Python och Python används i AI, så att det är liksom, det är lite på det hype-tåget antar jag, liksom så att ja, vi kan få alla de här AI-bolagen och ta VC-pengarna som de har fått och ge dem till det här VC-fundade bolaget så att VC-erna får tillbaka pengarna. Alltså jag fattar inte riktigt liksom, vad poängen är. Men
det finns väl ganska många exempel på open source och source open-bolag som har fått det där att lira genom att sälja supportkontrakt och, ja, och premium add-ons.
Ja. Ja, precis. Ja, det skulle vi kanske vara liksom. Jag vet, de har ju liksom integrerat ChatGPT i Zed till exempel. Mm. Men jag menar, då är det väl ChatGPT som tar pengarna i första hand. Så att då liksom, ja, de kan få lite grann på toppen. Och, ja, kanske att man kan få lite pengar in, men inte liksom hundratals miljoner kronor pengar.
Mm.
Det känns ju osannolikt. Mm.
Samtidigt ska man ju komma ihåg att alla de här Y Combinator och A16Z, de räknar ju med att 99 av 100 investeringar ska trilla omkull. Och så är det en som blir nästa Uber.
Ja, då tänker man ju det. Jag hade gärna varit en sån som trillar omkull. Jag sitter och kodar open source och liksom har det trevligt. Och liksom, det kommer inte in några pengar, men det låter ju perfekt, eller?
Ja, du ser, iväg till Y Combinator.
Mm, ja, precis. Jag får skriva ett brev till PG.
Men vad spännande med startupresan. När ska vi hålla ögonen öppna?
Alltså mina medgrundare, de hoppas på oktober. Jag är väl den som är så här superskeptisk och tänker, ja, vi har ju inte sagt vilket oktober. Så det men ja, alltså det är inte omöjligt. Alltså det trevliga med den här tjänsten är att den liksom, den kan starta i väldigt liten skala och ändå liksom funka. Jag vill säga mer, men jag ska hålla på det lite till. Så
ja, men det
vi får köra en follow-up så ska jag
ja, jättegärna. Jag ska inte pressa dig. Men det här var bara en liten förrätt, för anledningen till att jag ville prata med dig idag var att du i någon kanal, som jag inte riktigt minns vart, nämnde att du inte använder idéer utan använder editorer. Och det tyckte jag var ett intressant ämne att prata om, för jag är precis tvärtom. Och jag tänkte vi kunde jämföra anteckningar och se vad vi kommer fram till.
Ja, alltså precis. Jag har funderat på hur jag ska. Alltså jag vet ju inte själv, det är väl det. Jag vet inte riktigt själv varför jag väljer, gör de val jag gör. Så det blir så svårt att motivera varför. Men jag tror en anledning att jag har liksom landat i att sitta i en editor. Alltså ja, det första är ju liksom dra gränsen mellan idé och editor. För jag menar, jag använder ju NeoVim idag. Och NeoVim har ju potential att bli ett IDE med liksom inbyggd debugger och liksom fullt stöd för go-to-definition och liksom allting sånt där med LSPR och sånt. Så att man kan ju liksom bygga ett ID själv av en editor. Men jag har ju försökt liksom vara, ja, det går i vågor liksom. I ena sekunden så har jag dragit in någon stor plugin för att liksom göra kodanalys och sånt, och så nästa sekund så blir jag arg och så slänger ut den igen. Så att jag har ett ganska begränsat urval av liksom plugins, men jag har ju LSP, alltså sån language server protocol grej liksom, så att jag kan få hoppa till definition och sånt. Så att det är ju inte liksom, jag är inte liksom så här att jag sitter i Nano eller TextEdit, eller vad heter det i Windows?
Notepad.
Notepad, precis. Jag är inte riktigt på den nivån liksom, men jag tror den stora anledningen för mig är att i NeoVim så har jag stöd för liksom vilket språk som helst, och de verktyg som jag använder liksom, har man lärt sig liksom kontrollerna för att liksom redigera text och ta sig runt sånt, så funkar det liksom i vilket språk som helst, inklusive om jag hittar på ett eget språk. Det är hyfsat enkelt att skriva liksom syntax, highlighting och sånt där för ett nytt språk. Så det är ju sånt som jag har gjort också när jag håller på och experimenterat med min egen lilla Lisp och sånt där. Så det är ju nice på det sättet. Och man kan liksom anpassa editorn utifrån språket också. Så att nu för tiden så sitter jag och jobbar ganska mycket i TypeScript. Och då har jag en del plugins just för att jobba med TypeScript som gör det lättare att liksom hantera. Att jag kan få, att den lägger till import för saker när jag refererar någonting och sådana grejer. Lite grann ID-aktigt. En sak som jag inte använder så mycket i editorn, det är väl en debugger. Det kan väl det som jag saknar från min tid när jag satt mycket i Visual Studio, alltså inte Visual Studio Code utan Visual Studio. Som hade, jag tror fortfarande Visual Studio är liksom den bästa integrerade debuggen för ett språk. Men det är just det, att det, liksom, det blir väldigt språkspecifikt. De idéer som jag använt har ju varit liksom specifikt för ett visst språk. Så när jag kodade Java så satt jag med Eclipse för många, många år sedan. Och ja, för C++ använde jag Visual Studio och så vidare. Så det var väl när jag gick över till att jobba med open source och jobba med massa olika språk och liksom redigera textfiler, YAML-filer, XML-filer och allt möjligt sånt där. Att liksom, då blev det bekvämare att bara sitta i Vim hela tiden. Speciellt också eftersom jag jobbade mycket på datorer som jag inte kontrollerade. Jag kunde logga in och så här, och det fanns Vim på datorn, men det fanns inte så mycket annat. Så då blev det att jag blev bekväm med Vim, så nu sitter jag i det hela dagarna. Så det är väl liksom den stora motiverande faktorn. Så här. Men sen är det också, jag har väl vissa preferenser som är kanske lite ovanliga, som att jag använder inte IntelliSense överhuvudtaget. Alltså så här, jag trycker på punkt och så kommer det fram en lista på vad jag vill ha. För mig så tappar jag tråden när det sånt händer. Jag blir helt tokig när jag ser folk, jag tittar på video på folk som använder Copilot, och liksom, jag ska inte kunna jobba så. Det triggar min ADHD något enormt. Liksom, så att det bara flyger fram massa kodsnuttar som inte har någonting med det jag håller på att skriva och göra hela tiden. Jag fattar inte hur man kan liksom, överhuvudtaget hålla koll på vad man gör med sånt. Men det är väl kanske, det är väl min motiverande. Så. Sen är man ju en lite bättre människa om man använder Vim.
Såklart. Ja, den stora saken som stack ut i det som du just sa är att du byter språk jätteofta. Och jag har kört C-sharp sedan 2005. Och typ inte gjort någonting. Jag provat lite Python, provat lite JavaScript, provat lite datorer, men C-sharp och .NET i Visual Studio, det är så sjukt produktivt. Visual Studio är byggt för .NET och .NET är byggt för Visual Studio i mångt och mycket nu. Har det ändrats lite sedan de gick över från .NET Framework till .NET Core, och jag skulle nog säga att de har targetat VS Code minst lika mycket som Visual Studio, men Visual Studio proper är fortfarande liksom det som man ska använda om man jobbar professionellt med .NET.
Jag tänkte fråga dig, jag vet nog, du har väl bättre koll än mig, men hur, liksom, hur mår Visual Studio nu med Visual Studio Code? Det känns som att Visual Studio Code har stulit liksom hype-platsen.
Ja, jag vet inte. Jag tycker inte om Visual Studio Code. Jag tycker inte om så här. Jag tycker inte om att bygga min egen, mitt eget idé, för det är det man måste göra med VS Code. Liksom, out of the box är det liksom en väldigt dum texteditor och man måste dra in plugins. Och då plötsligt har du typ 4 plugins som gör samma sak och de har typ samma mängd stjärnor och så måste man göra ett mikroval och så måste man göra ett till mikroval och så upptäcker man att mikrovalet man gjorde 4 steg bak inte funkar med det mikrovalet som man gör nu och så liksom jag roas inte av det. Jag skulle säga att en av mina superkrafter är att jag har lärt mig Visual Studio utan några plugins, utan liksom bara helt vanilla Visual Studio och blivit snabb med det. För precis som Vim finns överallt på ett visst typ av företag så är de företagen som jag konsultar åt, där är liksom Visual Studio motsvarigheten till Vim. Det bara finns liksom när man får sin corporate laptop.
Ja, precis. Alltså, liksom, hade jag varit kvar i spelbranschen så hade jag nog suttit i Visual Studio fortfarande jag också. Liksom, det är ju liksom den miljön som man kör där. Och det var ju fantastiskt för, liksom, för det man gjorde då. Alltså, så jag förstår precis. Och jag kan vara lite avundsjuk på det också. För jag menar, du har ju haft möjlighet att liksom bli bra på det verktyget. Liksom, att det, du har specialiserat dig på Visual Studio och du är väldigt bekväm med det. Och, jag är ju mer sån att jag liksom förstör för mig själv hela tiden. Jag så river upp min verktyg. Så jag tror definitivt inte att det är liksom en... Ja, att det ena är bättre än det andra. Liksom så. Det beror mer på vad man gör. Det är väl just det att liksom jag har hamnat på sådana jobb där jag har liksom bytt språk och verktyg ganska mycket. Liksom.
Ja, för det är väl det som är stora fördelen med din approach. Det är att du kan ha samma verktygslåda oavsett vad du tar dig an, mer eller mindre. Och sen så att du liksom behöver modda om den för att targeta ett nytt språk. Det är väl bara bra att det går.
Ja, nej, precis. Fast det är ju liksom, jag ser ju det så många, när man ser folk prata om hur de upplever liksom Vim till exempel, då är det liksom så här, det slutar med att man har liksom 300 plugins och liksom allting går åt skogen och man sitter bara liksom och grejer med sin konfiguration hela tiden. Och jag menar, jag grejer med min konfiguration hela tiden, jag också. Men det är mer så här små tweaks. Det är lite så här trevliga grejer. Alltså liksom, jag kan ju styra exakt så att om jag trycker en viss tangentbordskombination så känner jag att liksom, men det här var irriterande att det var 3 tangenter jag ska kombinera. Men jag har liksom en ledig tangent här borta som jag skulle kunna trycka istället. Då kan jag liksom ändra om bara den. Så att man kan göra liksom såna, just de här mikrojusteringarna som du pratar om, är ju liksom någonting positivt också på sätt och vis. Liksom när man väl har liksom en grund uppe på något sätt. Men ja, alltså det, jag körde ju Emacs tidigare. Då körde jag ju något som heter Doom Emacs, som är en uppsättning konfigurationer för Emacs för att göra det mer som Vim. Alltså så man har liksom modes precis som Vim och så där. Och det var ju fantastiskt. Alltså det har, Emacs ska jag säga är en bättre editor än Vim på många sätt när man väl liksom är bekväm med Emacs. Emacs är unik. Alltså det är svårt att beskriva liksom om man inte har använt Emacs, men det är liksom hela Emacs är skriven i Emacs. Alltså Emacs är liksom ett lite skal av en editor och resten är liksom konfiguration bara. Vilket gör också att man kan in och peta på precis vad som helst och man kan liksom, ja men till exempel om jag trycker en tangentbordskombination och någonting händer, då kan jag liksom säga till Emax, ja men vad händer när jag trycker på den här tangentbordskombinationen? Och så säger Emax, ja men då anropar vi den här funktionen. Ja, då kan jag hoppa till den funktionen och säga koden för den funktionen och så kan jag liksom gräva in i den eller liksom ändra. Jag kan göra en egen funktion som är ungefär likadan fast jag gör någonting lite annorlunda och så sparar jag den och så kopplar jag den till en tangent. Liksom, man har liksom full kontroll över hela editorn, hur allting fungerar hela vägen ner liksom.
Jag pluggade med en kille som var en Emacs-guru. Ja. Och jag förstod inte någonting av vad han gjorde. Och det var jättejobbigt när man labbade ihop. För det, liksom, det bara fladdrade fönster och liksom, till höger och vänster. Men vi blev klara med labben dubbelt så snabbt som om jag hade suttit.
det där är väl en sak som... Just att hantera flera källkodsfönster. Som, en sak som stör mig om jag ska använda en idé idag är att fönsterhanteringen är så rudimentär jämfört med Emacs och Vim. Mm. Som i Emacs och Vim så till exempel så kan jag väldigt lätt splitta fönstret i två paneler så att jag har liksom kod på vänster halva och kod på höger halva. Och jag kan välja att ha samma fil öppen i båda så att när jag editerar på ena halvan så reflekterar det ändringar på andra halvan. Så att jag kan liksom titta på kod i en del av filen och editera kod i en annan del av filen. Och jag kan ha liksom en massa fönster öppna fast de inte syns och snabbt hoppa mellan dem. Liksom just där, ja, men som i C++ att hoppa från C-filen till H-filen till exempel. Sånt är liksom trivialt att göra med Emacs. Liksom så att man kan navigera otroligt snabbt i en kodbas. Jag menar, nyare editor, jag antar att Visual Studio har fått det också. Men liksom jag vet att Visual Studio Code har ju det här att man trycker... Ctrl-P tror jag det är, kanske på Windows eller sådär, så får man upp en, liksom en kommandoprompt och så kan man skriva liksom, lite grann av ett filnamn så öppnar man den filen eller liksom olika kommandon och sånt. Och det, allt det där kommer ju från Emacs egentligen, fast i Emacs är det otroligt mycket mer kraftfullt och snabbarbetat och så.
Lassa, jag vet faktiskt inte om den har någon sån här kommandopalett. Den har ju typ go to anything, så kan man liksom typ kontroll komma och så kan man börja skriva typ ett klassnamn eller ett filnamn eller en variabel så hittar den liksom allt.
Ja.
Men den har inte action som typ VS Code har, att man kan göra saker med editorn.
Ja, just det.
Och jag vet i alla fall, jag har faktiskt det är det som är nackdelen också, att sitta bara med Visual Studio, det är att man blir väldigt stängd för utomstående påverkan. Liksom man har hittat sin... man har rutat in sig lite och sen så blir man ganska bekväm, så det tar emot. Och det är... Som med det här med kommandopaletten. De kanske har släppt en kommandopalett, men jag vet inte, för att jag... Liksom, det är good enough för mig.
Ja, ja precis. Du är bekväm med det. Alltså det låter ju väldigt trevligt också. Tycker jag definitivt inte det låter dumt. Så. Det tycker jag...
Ja, en annan sak som jag tyckte som var intressant var det här med IntelliSense autocomplete-biten. Och jag ska sticka iväg på en liten tangent här. Jag håller på att läsa en bok av David Byrne som heter How Music Works. Jag har inte kommit jättelångt, men första kapitlet handlar om typ hur miljön där musiken skrivs påverkar musiken. Som till exempel afrikansk musik som ofta spelades utomhus är väldigt rytmisk, för att den kan vara väldigt rytmisk eftersom det inte finns någon efterklang. Ja, medan typ medeltida musik som framfördes i kyrkor, de kan inte ha någon rytm alls, för det kommer bara bli gröt av
just det.
Och det är lite samma sak här. Eftersom jag bara sitter i Visual Studio så har jag liksom, det påverkar hur jag skriver kod, som debuggen som du nämnde. Jag har lagt till mig med en ganska dålig ovana. Och det är att ha jättelånga debuggsessioner. Alltså jag pratar om flera dagar. Där jag liksom sitter och bara steppar i kod. För att den är... Visual Studio och .NET är så bra på att liksom hot reloada kod i debuggläge. Så man kan liksom sitta och skriva kod. Och så bara drar man tillbaka pilen och kör om koden. Och så kan man felsöka och sitta och bygga features liksom med debuggen igång. Men det betyder att man inte skriver tester. För att
ja, just det.
Man sitter ju liksom i sessionen. Och det är liksom det är en ovana som jag behövt avlära mig. För att...
Okay.
Och samma sak med IntelliSense. Jag är helt beroende av att när jag trycker punkt så kommer en lista på saker som jag kan göra fram.
Ja, just det.
Jag vet inte vad någonting heter någonstans i kodbasen, utan liksom det är, jag måste ha den där listan. Det går inte annars. Det är inte helt sant, men typ.
Ja.
Jag har någon vag aning om vad som finns och liksom, men ja, jag är helt lost om typ intelligens slutar funka.
Ja, ja just det. Ja.
Så det är, ja, det är lite farligt att bli för beroende av sina verktyg, hur bra de än må vara.
Ja, eller jag liksom, ja, det är lite intressant, för när du säger om att liksom du sitter med debugg-sessionerna och att du inte skriver tester, då är det som att det finns en underförstådd implikation där, att liksom att skriva massa tester är liksom bättre. Men jag vet inte om jag verkligen tror det längre. Jag har blivit lite skeptisk till det här liksom med att man ska liksom 100% testteckning och sånt där.
Mm.
Ja, men det är väl kanske liksom lite radikalt åt andra hållet.
Alltså testteckningen skiter i egentligen. Det som jag känner går förlorat med den här approachen att sitta med en debugger, det är att liksom jag har byggt upp massa kunskap i huvudet och massa state liksom i själva debuggsessionen. Och när jag trycker på stopp, ja men då är den borta. Ja, måste jag börja om. Ja. Men om jag hade liksom strukturerat det som ett test egentligen från början, så hade jag liksom haft statet explicit definierat i början av testet. Och så liksom dokumenterat för de som ska komma och förvalta det sen.
Ja. Det är fascinerande. Alltså, det finns ett annat sätt att jobba som liksom också är så här fascinerar mig, som jag aldrig liksom har lyckats komma till själv, men det finns ju Smalltalk, tror jag, fungerar på det här sättet, och Lisp, alltså klassisk Lisp, skrivs på det här sättet, där man har liksom en i Smalltalk heter det väl liksom en engine eller något sånt där, att liksom man har liksom sin, eller image, jag vet inte riktigt, de har ett namn för det i alla fall, men man har liksom en långlivad session som är liksom programmet, och man liksom skriver kod, ja, vi säger att vi har skrivit en funktion och den beter sig på ett visst sätt, så kan vi liksom anropa den funktionen, testa, liksom ge input till den, se vad vi får output, skriva en ny version, ladda in den, då byter den ut liksom den föregående koden, och allting sker liksom i en enda långlivad session, och det är det som är programmet, så när jag liksom avslutar, då sparar den ner liksom allting med state och allting sådär.
Så
det är som om du skulle liksom, din debugger är liksom programmet, att liksom hela din state finns kvar så här. Men ja, jag vet inte riktigt hur det skulle fungera i praktiken och liksom jobba som. Man skulle kunna tänka sig att Visual Studio, att liksom man skulle kunna liksom spara och stänga ner Visual Studio, och så öppnar man upp det igen, och då är man liksom precis där man var i debuggen. Liksom allting är liksom, ja, state finns kvar.
Det där minns jag när jag pluggade på högskola, så hade vi liksom ett moment där vi skulle få prova på Smalltalk. Och så gjorde vi typ ett Hello World-program och sparade, och den filen var typ 90 meg, för att den skickade med hela utvecklingsmiljön liksom i varje program.
Ja.
Och det är väl en approach man kan ta, men jag vet inte om det är så praktiskt utanför akademin.
Ja, nej, precis. Nej, det verkar inte liksom ha gått vägen. Alltså det fanns ju, jag vet inte, hörde du talas om, nu kommer jag inte ihåg vad, jag tror den heter Eve. Det var, för många år sedan var det hypat när Clojure, tror jag, dök upp första gången, och liksom det började snacka om liksom hela den så här Lisp-utvecklingsmodellen och så här. Då dök det upp en editor, det var någon från Microsoft som försökte göra en startup som skulle skriva en texteditor där man liksom skrev kod i filer, utan liksom man skrev sin funktion, och då liksom hade man den i sin editor i en liten bubbla, och så kunde man se liksom, ja, den funktionen anropar en annan funktion, och då liksom fick man en liten tråd från den funktionen till den andra, så man kunde öppna den bredvid, och liksom så att allting var mer liksom flytande, och man kunde arrangera liksom om, beroende på kontexten, liksom koden, oberoende av var de låg i filer och så vidare. Det är ju lite fascinerande, alltså ja. Jag kan sakna det lite grann. Jag skulle kunna tänka mig en editor, hade varit nice, där man hade liksom mer av en grafbild av programmet. Jag har den här funktionen här, och den anropas av de här funktionerna, och liksom jag verkligen ser det visuellt i editorn.
Alltså typ en syntaxträds visualiserare på något sätt.
Ja, men precis, men att det liksom är editorn på samma gång liksom, att Säg att ja, men jag håller på att skriva en funktion och så lägger jag in ett anrop till en annan funktion. Då så här, ploppar den funktionen upp liksom, i ett liten ruta bredvid min funktion så att jag ser, liksom, okej, där är koden som jag anropar. Och liksom, det funkar någonting sådär.
Var det inte... Nu blandar jag säkert ihop personer här, men Jonathan Blow, hade inte han... Jag vet inte om det är två olika personer jag tänker på, för det kan vara så att en är en spelmakare och den andra är någon slags... Han hade någon editor där man... som hette... Lightroom, Darkroom, Lighttable?
Ja, alltså jag tror precis. Jag tror det är den jag tänker på. Den hette något sånt. Jag tror de döpte om det till Eve kanske när de försökte göra startup av den.
Okej, okay. Ja, då kanske, ja, då så. Men jag blandar säkert ihop flera personer.
Ja, jag tror inte det var Jonathan Blow. Men det var någon annan typ. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men ja, precis. Jonathan Blow kör ju Emacs.
Okej.
Okay.
Jag minns bara att jag såg någon presentation där någon demade en editor och så gjorde han någon Super Mario-klon och så kunde man liksom justera variablerna för gravitationen och så såg man hur Marios bana påverkades i realtid och så var det...
Ja, just det.
Och jag minns inte... Jag minns bara att jag såg det i någonstans i kontext av Lighttable och eller Jonathan Blow. Men jag, som sagt, jag kanske blandar ihop.
Jag tror Jonathan Blow hade någon sån där fast med Space Invaders. Men jag tror inte... Ja, precis. Jag snurrar också ihop det. Det finns ju han Casey Muratori också som också har gjort liknande så här hot reloading grejer för spel. Men just Lighttable och Eve, det var en av de andra som inte var spelutvecklare. Det finns ju liksom hela den grenen som har sin rot i Brett Victor.
Med Brett Victor, det var han jag tänkte på.
Just det.
Brett Victor är googlingsbart och bra.
Ja, precis. Han höll ju ett gäng föreläsningar för många, många år sedan. Om liksom så här, borde vi inte ha ett bättre sätt att redigera program på? Jag vet han hade någon där han liksom ritade en fisk och så sen la han till så man kunde dra runt fisken med musen. Jag kan inte ihåg exakt vad poängen var med allt det här, men det var liksom så här lite sån, jag tror Brett Victors presentation var lite grann som DHH Rails presentation när den först kom, att det liksom slår ner som en bomb. Alla bara, wow, kolla vad man kan göra. Liksom. Men sen vet jag inte riktigt hur... Ja, det känns som att alla de här idéerna om visuella editorer aldrig riktigt tar fart, utan i slutet så sitter alla där med sin text. Det är ändå enklast. Men,
apropå visuella editorer, så det var så jag lärde mig att programmera. Det var Visual Basic 3.
Ja.
Windows Forms var lite snarlikt, men fortfarande liksom det var så omedelbart liksom, rita ett fönster, rita en knapp, klicka på knappen och skriva vad som ska hända när man klickar på knappen. Det är liksom, det var så bra.
Ja, alltså det är faktiskt, det är fortfarande peak liksom användargränssnittsupplevelse. Det är Visual Basic liksom. Det var verkligen så liksom. Ja, man ritar upp gränssnittet som jag vill att det ska se ut och så trycker jag på knappen och då får jag skriva in koden som händer när knappen trycks. Alltså liksom, det är perfekt. Varför finns inte det idag? Det finns ju, jag vet inte om du har kollat på, jag antar att du inte har kollat på att utveckla iOS-appar nu för tiden med Swift UI. Som är deras liksom deklarativa UI.
Jag har inte tittat på det, men jag har absorberat information via osmos i diverse kanaler.
Det känns som att det är liksom försöker komma till ungefär samma plats som Visual Basic var. Jag säger hela tiden Visual Studio bara för att jag har det liksom på tungan. Men allting är så mycket mer komplicerat så att det liksom i slutändan så blir det inte liksom alls samma upplevelse. Det är långsamt och det är bökigt och det är inte alls tydligt hur liksom det här deklarativa grejerna kopplas till koden och så har man liksom någon så här visuell komponent, men det är inte, alltså allting är liksom, ja, det är som om, ja, som att man försöker återskapa Visual Basic från liksom så här vaga minnen av hur det var, men allting blir liksom bara så här cargo-kultat och konstigt och böket.
Jag tror det stora problemet, och det här är inte min teori, jag hörde det, jag tror jag var på .NET Rocks, men det är anledningen till att vi aldrig kommer få Visual Basic tillbaka är att vi nu måste targeta alla möjliga skärmstorlekar. Och man kan inte göra liksom pixelbaserade gränssnitt längre, utan allting måste vara responsivt och då faller den modellen isär.
Kanske, ja, kanske. Ja, jag tar det som en utmaning. Det borde finnas ett...
Men det är ingenting som hindrar en att säga nej, men det här programmet kör 800x600 pixlar. Tickar och livet.
Men jag menar, även om man gör liksom responsiva layouter, så det enda man gör är att göra liksom ett gäng olika layouter och så liksom brytpunkter mellan dem. Mm. Det är egentligen inte så att man... Ingen skriver liksom en helt flytande layout liksom rakt igen. Och det blir ju också så att man får ju sitta väldigt mycket och säga, men jag gör en ändring i koden och så sitter jag och drar i mitt fönster och testar olika så här och så bara, nej, det där verkar se rätt ut. Och så sen laddar man in det på mobilen och så är allting trasigt. Och så bara, ja, jag hatar mitt liv. Då hade man ju velat ha liksom en visuell editor där man liksom kan göra det. Och att den hade stöd för liksom att visa upp sig. Att man kunde visa upp alla liksom vanliga skärmstorlekar på samma gång bredvid varandra och se hur det ser ut. Liksom.
Men jag tror att det är ett offer för modern utvecklingshybris, att det ska vara allting för alla och vi ska kunna skriva det en gång och köra det precis överallt.
Ja, men det känns ändå som att om någon skulle ha chansen att göra det, så skulle det vara typ Apple som skiter i alla andra plattformar liksom. Men det är det, bara de har ju liksom 100 olika skärmstorlekar att bry sig om liksom. Men till och med där känns det som att det är så här, ja, ska man göra en iOS-app så liksom måste man göra 30 olika varianter av alla så här ikoner och så här, för att lägga upp det i App Store så måste man göra liksom olika versioner för olika, för iPad och för olika iPhones. Alltså det är en massa pompa och ståt som känns som att det egentligen är mer komplicerat än vad det borde behöva. Ja. Nej, det var bättre på Visual Basic-tiden. Var...
Ja, rita ett fönster och rita en knapp.
Ja. Och jag menar, för många, det är lite grann som HTMX liksom. Okej, man kanske inte kan göra allt, man kan inte bygga Figma liksom. Men om man kunde bygga liksom det mesta man gör med Visual Basic. Jag menar, om man ser på point of sale-system och de här användargränssnittet som sjukhusen använder och sådär, så det liksom... De ser ju ut som Visual Basic. Jag skulle tro att det är Visual Basic mycket fortfarande. Liksom. Det är ju den estetiken i alla fall. Så att det känns som att en modern sån hade ju säkert varit någonting ändå. Liksom.
Min förhoppning är att precis som typ man tog funktionell programmering på 80-talet och slängde ut det och sa det här är bara för gamlingar. Och så kom det tillbaks 30 år senare. Att typ all... Det känns som att typ Microsoft måste gjort så sjukt mycket UX-research inför typ Windows 95.
Ja.
Och allt det där som man lärde sig då, det tog man bara och liksom hiva ut så fort mobilerna kom. Så jag hoppas, jag hoppas att det där kommer komma tillbaka. Liksom någon kommer upptäcka det och en... generation av utvecklare har försvunnit så att det liksom kan ses som någonting nytt och fräscht igen.
Ja, nej verkligen. Det var liksom Windows 95 2000, det var peak användargränssnitt. Det var verkligen så.
Det är en kull jag kommer dö på.
Ja, du behöver inte det ensam i alla fall.
Gott att höra. Hörru, Kristoffer, vad säger du? Ska vi runda av?
Det kan vi göra. Det är alltid trevligt att prata.
Ja, jättetrevligt att prata. Men jag tycker att du ska få komma tillbaks oktober, ospecificerat år, och berätta hur det gick med startupen, för jag är jättenyfiken att höra.
Ja, Ja, precis. Om jag inte skäms arslet av mig, då, då kommer jag inte.
Ja, men även då, för det är en lessons learned om man ska prata LinkedIn-siska.
Ja, just det, precis. What my failed startup taught me about business to business sales. det blir nästa avsnitt.
Oh, du, tusen tack. Det har varit supertrevligt.
Detsamma.
På återseende.
Alltid trevligt.